Välkommen till ännu en inspirerande undervisning från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas att den ska hjälpa dig att lära känna Gud och all den potential som han har lagt inom dig. Du vet väl att du alltid är välkommen till våra söndagsmöten. För mer information om Hillsong Church Stockholm, våra möten och för att komma i kontakt med oss, besök gärna vår hemsida www.hillsong.se.
Efesierbrevet kapitel 3 och 20. Jag började på en predikan i förmiddagsmötet 11.00 och den spårade ur helt. Nej, det gick åt skogen. Nej, det gjorde det inte egentligen, för det blev bra, men det blev inte som jag hade tänkt. Så jag tänkte göra ett nytt försök. Eller jag tänkte försöka predika den andra halvan av predikan som jag aldrig kom till, som egentligen var predikan. Så om du inte var här i morse så ska jag ge dig en liten recap, okej? Okay? De flesta av er var inte på förmiddagsmöte. Djup var inte vakna. En del andra, ni förstår inte värdet av att komma på förmiddagen också. Men det är lugnt, vi gillar det ändå. I Efesierbrevet kapitel 3, vers 20. Du ska få en 5 minuter recap innan jag går in i det jag vill predika om. I Efesierbrevet 3, vers 20 så står det så här. Han som förmår göra långt mer. Kom igen, säg långt mer. Vänd dig till din ena grann och säg långt mer. Vänd dig till den grannen du precis nonchalerar och säg långt mer. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker. Vi undrar vad du har för bild av Gud. Jag hoppas verkligen att du inte har en svensk bild av Gud. För om det är någonting som Gud inte är, så är det lagom. Han är inte lagom, han är too much. Och jag vet att när man säger att någon är too much, så är det liksom att han är bara för mycket. Men det är exakt det som Paulus säger, att han är långt mycket mer än vi ens kan tänka. Har du någon kompis som är too much? Jag har kompisar som är too much. Jag försöker inte titta på någon av dem här på första raderna. Men du förstår, Gud, han är långt mycket mer på ett positivt sätt. När du tänker jag ska be det mest galna, outrageous bönen som jag någonsin har bett, så tänker Gud, ännu ett vanligt mirakel. Det är ingen som vill be om någonting som är långt mycket mer. Det är så enkelt för oss att ta Gud. Jag håller på att spåra ur min predikan igen. Det är så enkelt att ta Gud och sätta honom i våran kontext och trycka honom genom vårat filter av våran världsbild. Och när vi tycker att vi inte får Gud att gå ihop, så är det för att han går inte ihop i våran världsbild, för att han är långt mycket mer. Han kan göra långt mycket mer än vad vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i honom, i oss. Så Gud kan göra långt mycket mer än vi kan tänka eller be om, genom den kraft som bor i dig. Alltså är den kraften som bor i dig full av potential att göra mer än vad ditt hjärna förstår. Här är problemet. 30 centimeter är hela problemet. Sträckan härifrån till hit. Kraften som bor här inne kan göra mer än det här förstår. För en del av oss är det speciellt utmanande. Och nu vänder du inte mot någon kompis. Grejen är att det som bor här inne är unlimited. Det är långt mycket mer än vi kan tänka. Här uppe, beroende på vem du är, är tänkandet begränsat. Så vi tar det oändliga, det infinite, som är här. Och så försöker vi pressa det genom våran lilla världsbild som vi har. Och så tar vi en oändlig kraft. Så försöker vi formera böner som tänks ut utav ett begränsat sinne. Bara det är värt att förnya sitt sinne för det gör att du kan be större böner. Men det är det Paulus säger, att han förmår göra långt mycket mer än vad vi kan tänka. Och det han säger till kyrkan i Efesus, så säger han, hej, låt inte det du förstår begränsa hur stor Gud är. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla släktled i evigheternas evighet. Amen. Det betyder att han är densamma igår som han är idag, som han kommer vara imorgon. But let's do this in English. Hur många vet att Bibeln måste ha skrivits? Inte på västgötska. I Efesierbrevet kapitel 3, vers 20. Check this out. Now to him who is able to do exceedingly abundantly. Nej, jag tycker att det är okej med långt mycket mer. Men jag älskar exceedingly abundantly. Han är en Gud som gör långt mycket mer, men han är en Gud som är exceedingly abundantly. Om du inte förstår engelska, låt mig berätta varför en del blir ganska excited här nu. Om du inte förstår engelska så förstår du inte ens vad excited betyder, men låt mig förklara alltihop för dig, all right? Exceedingly. Vad betyder det? Överträffar. Abundantly överflödande. Så Gud är villig och mäktig att göra mycket mer överträffande saker än vad vi ens kan tänka. Mycket mer överflödande saker. Vi tror att vi på något sätt är fina, ödmjuka människor när vi bara ber om det vi absolut behöver. Men Gud i sin karaktär är överträffande och översvallande. Överträffande och överflödande. Det är det vem man är. Gud kan inte göra lagom saker. När han gör det så är det too much. Du tänker på din, titta på ditt liv. Inte på vad grillsäsongen har gjort med ditt liv, men livet i övrigt. It's too much. Vi sitter här. Vi lever i ett land där vi kan äta oss mätta. Där vi kan prisa Gud fritt. Där vi har kläder på kroppen, där vi är hälsosamma. It's too much. Därför att för mer än 90% av världen så ser det inte ut så. Någonstans mellan 80-90% av världen lever på mindre än $2 om dagen. Han är too much. De flesta av oss hinner inte äta upp all mat som vi har i kylen innan den blir gammal. It's too much. Gud gör det too much. Tänk på dig som är gift. It's too much. En del av oss, vi är members of the overachieving club of men. Och vi kan googla den när du kommer hem. Jag har inte tid att förklara för dig vad det betyder. Så Gud är en Gud som vill göra och som gör mirakler. Exceedingly abundantly. Above all we ask or think according to the power that works in us. To him be the glory in the church by Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. Så Gud är en Gud som gör mirakler. Men lyssna här, vad vi gör med miraklerna avgör vad miraklerna gör med våra liv. Vad vi gör med Guds mirakler i våra liv avgör vad Guds mirakler gör med våra liv och genom våra liv. De flesta av oss tar de flesta mirakler som Gud gör och får dem att stanna hos oss. Och så dör de ut. Medan Gud har tänkt att miraklerna ska pulsera igenom oss. Ut till andra människor i vår närhet. Därför att han är exceedingly abundantly. Han är överträffande och överflödande. Det betyder att miraklet är för mig, men det svämmar över till de som är runt omkring mig. Det möter mina behov, men han är liksom exceedingly, han är överträffande, så att det möter även ditt och andras behov. När Gud gör i mig det jag ber honom om att göra, när han gör i dig det du ber honom om att göra, allt han gör är too much. När vi drömde om att döpa människor, han är too much. Alla vill döpa sig. Om du inte är så döpt så vill du också döpa dig. Du vet bara inte om det, du vill döpa dig. Trust me, du vill döpa dig. Så vad betyder de här orden? Exceedingly and abundantly. När man tittar på dem så ser man att exceedingly betyder kvalitet. Alltså det överträffar. Kvalitet är någonting som överträffar andra saker. Exceedingly är kvalitet. Alltså att Gud har sån kvalitet i det han gör. Att Gud kan göra mycket med det som ser litet ut, därför att det Gud gör kanske inte ser så stort ut, men det är sån kvalitet i det Gud gör. Så det har en enorm potential. Allting Gud gör, oavsett hur litet det ser ut, bär kvalitet och överträffa hur det ser ut när det börjar. Okej, ett exempel, Johannes 15, så står att Gud ansar trädet. Okej, kan läsa när du kommer hem. För att det ska bära rik frukt. Vad är rik frukt? Det betyder att det är kvalitativ frukt. Okej? Står också att han ansar trädet för att det ska bära mycket frukt. Mycket frukt är kvantitativ frukt. På samma sätt som exceedingly står för kvalitet, så står abundantly, alltså översvämmande, översvallande, överflödande, för kvantitet. När jag vet att bland kristna så är kvantitet ett svärord värre än de flesta andra svärord. Därför att vi säger att vi har inte så mycket folk i kyrkan, men vi har kvalitet. Well, du kan inte ha kvalitet utan att på sikt ha kvantitet. Därför att allting som Gud gör, även det minsta lilla fröet som bär hans fingeravtryck på sig, har en sån kvalitet att det kommer bära en kvantitativ frukt. Även det minsta lilla embryo av hans potential i ditt liv bär som kvalitet att det kommer skapa en kvantitet av potential i ditt liv. Så Gud är exceedingly abundantly, han är kvalitativ och han är kvantitativ. Han är både och samtidigt. Men outcomen av det här har att göra med hur vi förvaltar det mirakel, det frö som han deponerar i våra liv. Om du vill ha en kvantitativ välsignelse i ditt liv, jag pratar inte om ekonomi, jag pratar om livet i övrigt, så måste du förstå att förvalta det kvalitativa fröet. Det är våran jordmån som avgör om kvaliteten ska kunna expandera och multipliceras till kvantitet. Varför spelar allt det här så mycket roll? Vi har folk här som har byggt de här nya stage designen till 2 i natt. Jag hörde att de var här 6 på morgonen. Varför spelar det roll? Därför att kvalitet skapar kvantitet. Varför är det viktigt att vi är en kyrka som bygger relationer med kvalitet? Därför att det finns en sån längtan, en sån hunger i den här stan efter riktiga relationer. Så kvaliteten på våra relationer kommer skapa en kvantitet av människor som säger, jag vill också ha en sån relation. Kvaliteten som vi älskar människor med kommer skapa en kvantitet av människor som säger, jag måste få uppleva den kärleken. Vi kan göra som Kain gjorde och slänga upp lite grödor och säga, Gud, du får vad du får. Kain och Abel offrade med kvalitet ett litet lamm. Kain, han slängde upp och han tyckte Gud kunde få lite gamla ruttna morötter och annat som ingen människa vill ha ändå. Och Gud kunde inte välsigna det. Men Gud kommer alltid välsigna kvalitet. Därför att hela hans DNA är kvalitet. Allt han gör är gott, säger Bibeln. Han kan bara göra gott. Alla gåvor ifrån Gud är goda. Det är inte hur stort fröet är från början som avgör. Det är kvaliteten på fröet. Kvaliteten på jorden som den stoppas i. All right, jag håller på att predika om morgonens predikan igen. Så jag ska hejda mig. Okej, så. Varför är det så att kvaliteten i Guds frö inte alltid skapar en kvantitet i våra liv? Och det kommer ner till jordmånen i våra liv. Det är väldigt enkelt för oss att fokusera på att be till han som ger oss fröet. Väldigt enkelt för oss att fokusera på essensen av fröet. Gud, ge mig ett större frö. Och du behöver inte ett större frö, du behöver bättre jord. Även det minsta fröet, ett senapskorn, växer upp. Även det minsta korn som faller ner i jord, i god och rik jord, som får vatten och näring som sköts om, kommer att växa upp och ge en skörd. Om vi förstår värdet av att matcha kvaliteten på det frö som Gud ger med kvaliteten på den jord som vi erbjuder. Gud ger fröet, men vi har ett ansvar för den jord som fröet hamnar i. PL Cummings som jag jagar tillsammans med, vi har längtat efter att en bonde där vi jagar ska skörda. Därför att när man skördar så kommer det gäss och ringduvor, och inte för att vi skulle jaga dem, men det blir så att de kommer där då. Skulle man ändå vara där och ett skott skulle gå av misstag så vet man aldrig vad som händer. Och vi har väntat i flera veckor, ska han inte skörda snart? Ska han inte skörda snart? Ska han inte skörda snart? Därför att det gäller att vara med när man skördar, för att då börjar gässen komma in och annat, och då kan man stå och blåsa i sin pipa så kommer de. Men grejen är att bonden, han väntar och väntar och väntar och väntar. Varför? Därför att han vet att han måste göra det rätt, exakt timing. Han har ett ansvar för marken som han brukar. Han har ett ansvar att se till att den är frisk, att den är hälsosam, att den kan bära god frukt. Så är det med dina och mina liv. Vi har ett ansvar för att ta hand om de miraklerna. Temat på den här predikan är förvalta miraklet. Du säger, vilket mirakel? Well, du är här. Det är ett mirakel. Du vaknar i morse, det är ett mirakel. Fast människor som somnade igår som inte vaknar upp morgonen. Du har förmodligen ätit någonting idag, det är ett mirakel. Du har vänner här idag, det är ett mirakel. Du har en frisyr, that's a miracle. En del av er har ett mindre mirakel än andra har, men ni har En del av er skulle behöva ett mirakel, all right? Hur mycket man ser där uppifrån när man tittar ner. Hur det börjar glesa på olika ställen här. Men hur vi förvaltar våra mirakler avgör kvaliteten och kvantiteten. Så vi kan ha exceedingly, abundantly, om vi förstår värdet av att förvalta miraklet. Så bara vill jag prata med om tre områden. Jag tror att vi måste ta ansvar och ägandeskap för att förvalta miraklet. Jag kan säkert komma på massa olika områden till. Men idag är jag som predikar, right? Nummer ett. Av tre saker som vi måste, mirakler vi måste förvalta. Ditt frälsningsmirakel. Jag har funderat mycket på det här det sista. När vi blir frälsta så har vi ingenting med det att göra. Det är Gud som gör det i oss. När vi blir rättfärdiggjorda så är det ingenting som vi gör. Det är Gud som gör det i oss. Genom hans son har vi blivit rättfärdiggjorda, inte av oss själva utan genom Kristus Jesus. Han dog, tog våra synder på sig. Så finns det ingenting som vi gör med våran frälsning eller i våran frälsning. Well, Gud gör ett mirakel större än helande. Större än att uppväcka människor från de döda. Det finns inget mirakel i hela världen som är större än frälsningsmiraklet. När en människa får sin synd förlåten, blir frälst, är det största miraklet. Fantastiskt om du väcker upp döda. Men det finns inget mirakel som är större än när någons inre får gå från mörker till ljus och bli frälst. Men när det sker i våra liv så får vi ett ansvar att förvalta vårat frälsningsmirakel. Johannes kapitel 1, vers 14 så står det så här. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde av från fadern. Och han var full av nåd och full av sanning. Så Jesus är full av nåd. Ingenting av våran frälsning har någonting att göra med våran egen insats eller performance. Det är Guds gåva. Johannes kapitel 1, vers 5 så står det, men åt alla 12 kan det vara. Johannes kapitel 1 i alla fall. Men åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Allt vi gör är att ta emot. Det är Kristus redan gjort. Men så säger han här i kapitel 14 att Jesus är full av nåd och full av sanning. Nåd, det är att vi kan bli fria. Vad du än bär på, vad du än har gått igenom i livet så kan du bli fri. Vad du än bär på, vad som än finns i din ryggsäck som livet har hängt på dig så kan du bli fri. Du behöver inte förtjäna det, du behöver inte jobba för det. Du kan, det är nåden. Att i ett ögonblick kan du välkomna Jesus in i ditt liv och uppleva en total förvandling. Och det är som att dörrarna öppnas och fönstren öppnas och efter en lång vinter så strålar hans sol in i ditt inre och du får uppleva någonting som inte går att förklara. Det måste upplevas. Det kallas för frälsningens mirakel. Har ingenting att göra med hur bra eller dålig människa du är eller har varit eller någonting. Det har allt att göra med han som är frälsningen själv. Jesus, han är nåd. Och när vi säger Jesus kom in i mitt liv så kommer han in. No questions asked. Det är nåd. Nåd är att vi kan bli fria. Sanningen är att det är sanningen som gör oss fria. Inga amen på det. Nåd är att vi kan bli fria. Sanningen är att det är sanningen som gör oss fria. När vi applicerar Jesus som är sanningen i våra liv. Att bli frälst är att gå över tröskeln in i en helt ny värld. Kom Jesus, du åker till himlen så det rasslar om det. Ni som sitter på läktaren, ni går först, ni är närmast himlen. Sen kommer vi andra, ni som sitter under där, ni måste trockla er ut där lite så ni kommer upp. Vi på första raden när vi åker säkert sist. Några av de här är jag lite osäkra på överhuvudtaget. Men det finns mer i livet än att bara klara sig över mållinjen till himlen. Nämligen att den frälsning som Gud ger oss inte bara tar av oss ryggsäcken som har varit. Inte bara förlåter oss våran synd. Inte bara hjälper oss att ta steget över en magisk gräns så att om vi dör så kommer vi till himlen. Frälsningen vill göra mer saker i våra liv. Att bara ta emot nåd och inte vilja ha hans sanning. Det är som att få en fantastiskt fin paket och aldrig öppna den och ställa den på en hylla. Och det du knäller om hela livet att du saknar finns i den paketen, men du vet inte det för du har inte öppnat den. Du tycker bara om känslan att få en paket. Det är nåd. Nåd är att ta emot gåvan som Gud vill ge dig. Sanning är att öppna den och applicera gåvan och låta den bli till användning i ditt och mitt liv. Därför har vi ett ansvar att inte bara ta emot frälsning men att förvalta frälsningens mirakel i våra liv. Att bara vilja ha miraklet, nåden och inte sanningen, alltså potentialen av att applicera hans visdom, hans löften, hans ord i våra liv, kommer göra att vi aldrig någonsin kommer i kontakt med all den kraft som finns för att leva, inte bara överleva, men för att leva de liv som vi är skapade till att göra. Nåden gör ingen skillnad i våra liv om vi inte applicerar den i sanning som den kommer med. Därför att det ger sig nåd och sanning. En del vill bara ha sanning, helst sanning än de andra. Och inte om sig själva. Har du märkt att för de som är riktiga sanningssägare så är det alltid viktigast att säga sanningen till andra. Framförallt de här kristna superfanatikerna som... Oh, don't get me started. Jag hade ett ögonblick igår, jag kan inte säga vart, vilken sida det var på, så googla inte det. Jag googlade någonting som hade med Hillsong att göra. Hamnade på en sida, och någon som skrev om att vi skulle döpa massa människor. Och en hel massa kristna människor, jag vet inte vad de är, men något är de. Tog heder och ära av mig och kyrkan och allting. Och vet exakt sanningen. Ingen har varit på våra möten. Och allt ifrån att vi tillber Allah till att vi... Det var en triangel på Hillsong Uniteds skärm. Och det är någon slags okult New Age-fenomen som vi försöker smyga in i lovsången. Nej, människor är ju pårökta. De är helt galna. Och de här sanningsriddarna som rider ut med lans och sköld. Med sanningen i sin hand. Vill applicera den på alla utom sig själva. Medan han som är sanning kom och gav sig själv. Han började med att ge sig själv så att vi skulle få uppleva vår sanning klädd i nåde. Sanning utan nåd mördar människor. Sanning utan kärlek mördar människor. Bokstavligt talat. Religiös sanning, vilken religion den är. Vare sig det gamla korståg eller ISIS eller annat trams. Sanning utan nåd mördar människor. Kristna sanningssägare jagar bort människor från hans nåd. Om du inte har en uppenbarelse som nåd, låt ingen behöva höra din sanning. Men när du får en uppenbarelse som hans nåd, så kommer du upptäcka en sanning som gör vad sanning gör. Ni ska lära känna sanningen, säger Jesus Johannes. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er deprimerade. Ska få er att tappa modet. Ska få er att inse att det aldrig kommer gå. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Det är det sanningen gör. Det är därför som man är nåd och sanning. Och när vi förstår uppgiften som vi har att förvalta frälsningens mirakel i vårat liv. Så inser vi att vi måste applicera både hans nåd. Det innebär att om han har förlåtit dig så måste du förlåta dig själv. Och när du faller så måste du inse att han dömer inte dig så du kan inte döma dig. Utan du måste låta han få lyfta dig upp igen och inse att hans nåd är oändlig. Att han aldrig ger upp på dig, att han aldrig överger, att han älskar dig, att han är för dig, att han är med dig. Men du måste också välkomna sanningen. Sanningen som säger att Paulus säger, nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Det jag en gång gjorde gör jag inte längre, utan han pratar om att han låter sanningen arbeta i honom. För att bli mer lik Kristus, för att han ska växa upp och förstå vem Jesus är och vad Gud har kallat honom till, så välkomnar han sanningen. I Efesierbrevet kapitel 4 vers 14 så skriver Paulus så här: vi ska då inte längre vara som barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast i sanningen. Se det där igen, det finns ingen sanning utan nåd. Det finns ingen sanning utan kärlek. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt. Alla områden som du vill, alla områden där du inte vill. Växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Sanningen kommer få dig att växa upp. Nåden kommer få dig att vilja växa upp i Kristus. Sanningen kommer få dig att växa upp och nåden kommer få dig att tro att du kan växa som en lärjunge till Jesus Kristus. Men titta bara på resan som lärjungarna gjorde. Oh, mycket nåd i början. Petrus, bara nåd. Han gjorde slut på så mycket nåd så att för en del av oss kommer det säkert ta slut. Han förbrukade så mycket. Men när Petrus fick en uppenbarelse om sanningen så började han förändra andra människor, men han började med sig själv. När han kastade sig vid Jesu fötter när Jesus kom in i rummet där han var. Så det första som vi måste förvalta i våran jord för att ett kvalitativt frö ska kunna omvandlas till kvantitet i våra liv, så att det räcker till andra, är vårt frälsningsmirakel. Paulus talar om att arbeta på våran frälsning. Att förstå värdet av att växa i vår relation med Jesus. Det andra miraklet som vi behöver förvalta är våra personliga mirakel. Jag kanske bara hinner två idag, men vi har ju möten hela hösten, så det börjar komma tillbaks. Ditt personliga mirakel. David, han fick så många personliga mirakel. Och när han var ung, när han var på fältet, så när han slogs mot björnar och vargar och lejon. Jag smög på en råbock i fredagskväll. Och han försvann. Jag tänkte bara inte den stackaren kommer med horna bakom mig här. Men David, han jagar efter lejon och björnarna. Han har ingen 308 med ljuddämpare och grejer som jag har. Han har bara en käpp och en stav och någon slunga. Men han jagar efter dem. Du inser att det är ett mirakel när en liten tonåring slår ihjäl lejon och björnar och grejer. Så Gud är liksom verksam i honom. Han ser liksom en sån radda av mirakel när han går upp mot Goliat. När Gud liksom smörjer honom som en ung grabb till att bli kung. Och så börjar han se Guds plan vecklas ut. Och alla Guds löften börjar ta form utan att han ens försöker. Och han bara slår ihjäl Goliat. Och helt plötsligt så sjunger människorna. Saul har slagit sina 1000. Men David har slagit sina 10 000. Det är som att hans personliga genombrott, hans personliga mirakel, det bara händer för att Gud har sagt det. Då blir det så. Men han var beredd att leva i det varje dag. Följa med. Ingen annan ville gå upp mot Goliat, så gick han upp mot Goliat. För att han levde i och förvaltade sitt personliga mirakel. Det han hade sett Gud göra i sitt liv fortsatte han att leva i. Men en dag så var han annorlunda. Det står att när kungarna brukade dra ut i krig så stannade han hemma. Och många av er vet storyn. Jag har inte tid att predika den här idag. Men han står på taket. Och på andra sidan liksom byggnaden på taket där. Så står liksom den tidens Kim Kardashian och duschar. Sorry, too much? All right, too much. Och han bestämmer sig för att ha hennes man mördad. Tar henne in till sig. Ligger med henne och gör med henne med barn. Hade aldrig hänt tidigare. När han gick upp mot Goliat så kunde han inte ens stå ut med att Goliat stod och smädade Gud. Nu så kan han tänka sig att slå ihjäl en annan kvinnas man. För att få tillfredsställa sig själv med henne tillfälligt. Någonstans har han tappat bort värdet av att förvalta det personliga mirakel som Gud har gjort. Min vän. Vad gör du med vad Gud har gjort för dig? Vi har ett ansvar att förvalta våra personliga mirakel. Att leva i dem. Att påminna oss själva om dem. Om du tittar på Israels folk i Gamla testamentet. De skrev sånger om vad Gud har gjort. De sjöng om vad Gud har gjort. Om du tittar på slavarna på 1800-talet på bomullsfälten i USA. De sjöng sånger om Guds trofasthet. De sjöng sånger om när Gud skulle sätta dem fria. De påminner sig själva om det personliga mirakel. Och när de sitter fast i fångenskap så sjunger de sånger om en dag när de ska vara fria. De lever i sitt personliga mirakel. Mirakel. Gjorde du i alla fall. Min vän, vad gör du med vad Gud har gjort för dig? Kanske blir du frälst 1970 kallt och sen har inget hänt. Men Gud vill använda dig. Allting Gud har gjort i dig är en story, ett vittnesbörd. Är en hjälp för någon annan människa som går igenom samma sak. Men när vi slutar att förvalta de personliga miraklerna som Gud har gjort i oss, så tappar vi hela perspektivet på vad han har kallat oss till att göra. David blev familjär. Åh, church, jag ber. Av hela mitt hjärta. Och du ser på mina jeans hur mycket jag ber. Ni ser hur hela Erik Lidros jeans är. Förstår ni hur mycket jag får be? Jag ber av hela mitt hjärta. Att en dag som denna. När vi har haft barnvälsignelse för massa barn på morgonen. Fullsatta gudstjänster på båda campsar på morgonen. Vi har haft rekord i barn på kids på morgonen. Förutom SVT-inspelningen. Då hade vi lite mer med det enda gången. Vi har döpt cirka 45 människor idag. Min vän, det vore så enkelt för oss att bara bli familjära och tänka. Det är väl så det är jämt. Det är inte så det är jämt! Och det är inte så det alltid har varit. Och om vi tror att det är så det är, så kommer det sluta vara så. Ett ansvar att förvalta det personliga miraklet som Gud gör i oss. Vilket leder mig till det tredje. Men innan jag gör det ska jag läsa ett bibelord till för David. Han kommer till sans. Och han inser vad han behöver börja göra. Han behöver börja påminna sig själv om vad Gud har gjort. Vet du hur man förvaltar sitt personliga mirakel? Det Gud har gjort. Man börjar påminna sig själv om det. Man börjar tacka Gud för vad han har gjort. Tacksamhet påminner oss alltid om vad Gud har gjort. Vi lever inte med blicken fäst i det förgångna. Vi lever med blicken fäst i det framtida. Men vi tackar Gud för vad han har gjort, så att vi får tro för att om han har gjort det då, så kan han göra det igen. Om vi fortsätter att bygga på och leva i de mirakler som Gud har gjort. Och David, han kommer till sans och han skriver i psalm 103 vers 1. Så skriver det, står det så här: av David: lova Herren min själ, hela mitt inre prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ och glöm inte allt gott han gör. Han förlåter dig alla dina synder. Han botar alla dina sjukdomar. Han friköper ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en örn. David, han börjar påminna sig själv. Han börjar säga: lova Herren min själ och glöm inte allt gott han har gjort. Lova Herren min själ. Påminner sig själv om hans godhet, om syndernas förlåtelse, om helande, om ledning, om hans nåd, om hans kärlek, om hans kraft, om hans styrka. Så David börjar predika till sin egen själ. Han säger: lova Herren min själ och glöm inte allt gott vad Gud har gjort. Hur lever man i sitt personliga mirakel? Jo, man lever i en tacksamhet där man lever med ett ständigt: hej själ, lova Herren. Varför måste vi påminna oss själva? Därför att det är så mycket som får oss att glömma. Men jag har en förmåga att se situationen. Jag bara tänker: cool Gud, hur ska jag gå? Men jag tänker att när jag tar ett steg bak och lyfter min blick från det som ligger i vägen, påminner mig själv om hans trofasthet i det som har varit, och säger: lova Herren min själ och glöm inte allt gott som han har gjort. Glöm inte trofastheten. Glöm inte hur han var trofast när vi satt i en liten lokal som heter Casinoteatern på Brunnsgatan, som såg ut som den var bombad sönder och vi inte trodde att det fanns en annan lokal. Glöm inte hans trofasthet när han öppnade för oss Boulevardteatern. Glöm inte hans trofast när Boulevardteatern inte ville ha oss och vi kom till Göta källare. Glöm inte hans trofast när vi växte i Göta källare och kom till Nalen. Glöm inte hans trofast när några tidningar fick lite frispel och Nalen blev lite nervösa och det inte gick och vara längre, men Gud öppnade Parkteatern för oss. Glöm inte hans trofast när vi inte kunde vara på Park och han öppnade Rival. Glöm inte hans trofasthet och allt gott han har gjort när han öppnat Cirkus för oss, City Campus, den 18 oktober. Glöm inte vad han har gjort. Han har lett dig, försett dig, frälst dig, styrkt dig. Han är med dig, han är för dig. Come on, någon här inne ikväll behöver börja proklamera till sin själ: lova Herren min själ och glöm inte allt gott han har gjort. Kanske står du inför ett berg. Sluta oroa över berget. Jag börjar säga till dig själv: hela mitt inre prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ. Han glöm inte allt gott han gör. Det tredje och sista så vi behöver förvalta det: vår välsignelses mirakel. Våra Hillsong Church Stockholms välsignelses mirakel. Jag inser att vi lever i en extrem nåd, en extrem välsignelse. Jag fick en fråga för någon vecka sedan: Andreas, hur ser din strategi ut för de närmaste 5 åren? Jag bara tänker: åh gode Gud, jag hoppas vi klarar oss till Cirkus. Det är 5 veckor bort. Och 2 veckor innan ser vi ska vara ur här. Jag säger, ni behöver inte säga till någon för att bli folk nervösa i kyrkan, men vi har bara lokal här till sista september och sen så är det 2 söndagar som vi inte har en lokal innan vi ska vara på Cirkus. Och folk undrar: vad är avstrategi om 5 år? Jag hoppas att vi överlever de 2 veckorna. Det finns ingen människa med en strategi här. Det finns ingen som trodde att det någonsin skulle funka. I don't know. Jag vet bara att han som var trofast då, han kommer vara trofast då också. Han som var med oss då, han kommer vara med oss då också. Jag inser att allt det här är ett mirakel. I sommar har mer än 400 människor fattat beslut här inne om att påbörja en relation med att följa Jesus. Hittills i år har 150 människor bestämt sig för att döpa sig. Varför? I don't know. På grund av mina predikningar? Definitivt inte. Varför? På grund av hans välsignelse. om vi förvaltar den välsignelsen. En dag ska vi ha en egen lokal i den här stan, här inne i city. Du säger det omöjligt, jag säger jag håller med. Men jag säger bara han som gjorde det då, han kommer kunna göra det då också. Om vi bestämmer oss för att förvalta den välsignelsens mirakel som han har gett oss i det vi är. Jag tror vi står på tröskeln till ett historiskt genombrott. Till en once in a generation opportunity. Jag säger inte det för att jag har en great plan om hur det kommer gå till. Jag säger bara att det finns någonting i luften som jag aldrig någonsin har känt tidigare. Och jag har sökt Gud och jag har fått det bekräftat från olika håll. Och på så många olika sätt så upplever jag att Gud säger att vi står inför en säsong den här hösten. Vad inget öga har sett, vad inget öra har hört, vad inget hjärta kan förstå, det har Gud förberett åt dem som älskar honom. Varför? Därför att han är mäktig att göra långt mycket mer än vad vi ens kan tro. He is able to do exceedingly abundantly above and beyond all things we can ask. I Jesu namn. Come on, ska vi stå tillsammans allihopa.
För att du har lyssnat. Om du vill veta mer om Hillsong och mer om vem Gud är, kontakta oss gärna eller gå in på www.hillsong.se. Och kom ihåg, du är alltid välkommen till våra gudstjänster. Om du vill ha mer information och uppdateringar av pastor Andreas Nilsen, följ honom på Twitter, Instagram och Facebook, där hans användarnamn är @AndreasNilsen.